God morgon, god dag och eftermiddag alla golfälskare där ute och varmt välkomna tillbaka till golfens enda podcast. Efter en veckas lite ofrivilligt uppehåll så sitter vi nu här och ska snacka om massvis av golf återigen. Vi ska göra en liten recap, en liten summering av Ryder Cup eftersom självklart vem vill inte snacka om Ryder Cup, men också snacka om världens tourer, lite härliga spaningar från Bröderna Moners resa just på Ryder Cup eller Italienresan överhuvudtaget. Och sen ska jag avsluta lite med lite annat smått och gott. Men innan vi landar i de här olika temana så ska vi självklart fråga grabbarna: hur mår vi? William, är allting bra med dig?
Ja, men tack Jonas, det är bara bra med mig. Jag har varit uppe som sagt var i lite flyttkaos här i veckan som var. Och sen så var vi iväg på Ryder Cup, så att det var ganska intensivt här när man kom hem. Och det var ju väldigt svårt för oss att få ihop vår kära podd förra veckan när vi kom hem sent på måndag natten och sen hade vi jobb på tisdagen, så att ja, så är det ibland. Men vi fick en otrolig resa och massa roligt godis att kunna dela med oss om i dagens avsnitt.
Det är jättebra. Det är även fast det blir den där perfekta stormen när både jag och Wesley ska iväg på kval. Du har allt det här jobbet ska man ta tillbaka liksom efter en vecka borta som skedde under samma dagar egentligen. Så blir det lite omöjligt för oss att bara få ihop det här. Men
exakt.
Nu sitter vi här i alla fall.
Ja, och vi slänger över frågan på en gång till: hur är det med min kära lillebror?
Ja, men nu är det bra. Nu har man ju kommit hem i alla fall. Och inte blåste bort på kvalet heller, så ja, men det är gött. Får man väl säga. Och hur är det med Jonas då?
Ja, men det är bra. Vilken snabb förflyttning till mig.
Ja, verkligen.
Jag har väl inte heller blåst bort under mitt kval. Och det här kvalet som jag snackar om, det är just Nordic Golf League-kvalet som spelas på 4 platser i Sverige, en plats i Danmark och en plats i Norge. Och jag kan säga att Våfflan har ju spelat ganska hygglig golf och slutade tvåa på Landeryd. Fick för sig att halta runt med sitt knä och skjuta in en 69 på ett ben andra dagen, så han gjorde jävligt bra. Och jag som hade fullt fungerande kropp och knopp, jag gjorde en 79 istället, så jag missade steg två.
Det är tidskoppen vi är, så att ett ben extra så blir det 69.
Ja, det är väl det som är grejen. Jag får väl se till att dra av några ledband eller några korsband kanske, så fungerar min golf bättre också. Men ja, det ger väl motivation till att bara ta tag i den här skiten som att spela bra igen.
Exakt.
Men
nu är det viktigt för dig att bara lira ett kval också, tycker
jag. Ja, självklart ska man ju spela kval. Det är bland det viktigaste som finns liksom, för oss att kunna säkra våra spelrättigheter till kommande säsong. Och just det här nordiska, så är det viktigt att delta, som sagt, för att kunna få möjligheten att spela där vi vill spela till nästa säsong. Visst, det hade ju varit skönt att spela steg två och få en liten duktig kategori, men jag som bor så långt ner i Sverige har ju möjlighet att spela i Danmark, och där är det inte lika tuffa krav på fältet som spelas. Men grabbar, vad säger vi? Ska vi kickstarta den här podden med lite frågelåda? Den här veckan har vi fått in, den här veckan. Det var ju i och för sig förra veckan, nu är jag fortfarande in den här veckan. Men förra veckan, då fick vi in en härlig fråga just angående Ryder Cup och det härliga One Ball Rule. Och det är: vad betyder egentligen One Ball Rule och gäller det här på Ryder Cup? Och för att förenkla det så är det att på de högre proffszonerna från Nordiska Ligan och uppåt för herrar, för damer så är det från lite access och uppåt, så betyder att man måste spela på samma boll. Dels vilken bolltyp, så måste jag på en Titleist Provetta. Så måste jag ha dels en Provetta när jag ställer upp på varje hål, men jag måste också ha en samma årgång på den. Så det vill säga att jag kan inte förändra vilken typ av Provetta jag har. Och detta för att just att du inte kunna korrigera vilken boll du spelar på beroende på vilket hål det är, och kunna få olika fördelar mot andra i fältet. Men det som skedde under Ryder Cup, det var att de tog bort den här regeln, just för att det är parspel och man ska ha lite större möjligheter att kunna byta boll beroende på vem som slår ut och ge lite mer action, lite liv till spelet. Sådär. Har jag summerat rätt, Wille och Wesley?
Ja, men det tycker,
ja,
jag.
Tycker jag.
Bra, då kanske vi har ändå fått lite svar på den där. Jag vet själv liksom att jag har ju inte åkt dit på det. Man får lov att stoppa i alla fall en medspelare som ibland så när man spelar med yngre killar som inte har spelat på samma nivå som en själv, så blir det rätt att man som en provisorisk drar upp en likvärdig boll. Det finns ju många femdelsbollar och bra golfbollar där ute, så att om man börjar spela på en Proveta så kanske han drar med en Provet X. Alltså en liten annan typ av boll från Titleist, men som tyvärr gör att han inte kommer få spela på den. Men att man då får vara inne och aktiv. Du, förresten, kom ihåg att det är one ball rule. Och så kommer frågan, nej men vad är det? Och så får man kanske förklara lite snabbt. Så, just det, ja, men det är tur. Så tar han upp en Proveta igen och spelar. Ja, för det är ju tyvärr direkt diskvalificering om du spelar på en boll.
Ja, precis. Och det, jag såg det var någon på, om det var någon form av college-spelare eller det var Korn Ferry som spelade på en viss typ av boll eller någonting och fick nästan slut på den bollen under rundan. Eller det var någonting. Eller han råkade ta fel boll ur sin bag och råkade ta en väldigt udda boll ur sin bag. Årgångsmässigt.
Ja, men det kan jag tänka mig. Så man tänker att du har en massa veter och så har du en som är från 2 år innan där eller liknande. Så har man bara den bollen och så märker man att man börjar spela. Ah, jäklar, nu får jag ju nu se till att hålla den här i spel när det är kört.
Nej, men jag tror att det var så att den här spelaren spelade svinbra men hade råkat ta fel årgång på bollen. Så att han började tävlingen asbra och var i toppen. Men sen så fick han ju liksom paniken när han upptäckte att han spelat på fel årgång ur baggen. Men sen fanns det någon annan spelare som spelade på den årgången som kunde hjälpa honom liksom att ge några bollar extra i baggen. Så han kunde liksom genomföra tävlingen utan att ha panik att bli diskad om han slog bort bollen.
Fick ett snöpligt slut i ledet tävlingen och så kommer på sista hålet. Har någon slags ledning men du kan få ner i vattenbesök och sen får du inte spela klart bara för att du har slut på boll för den modellen.
Exakt.
Ja, det är ju sagt, det är ju bara ett proffsproblem egentligen, så det kommer ju aldrig kunna gå ner på någon klubbnivå, och det är väl tack och gud för det liksom, för det att spela på en boll, det ska man inte behöva göra på någon annan tour än proffstourer, tycker jag.
Nej.
Eller hur? Jag tycker vi ska bli ganska bra, och nu snackar vi istället om det som vi är här för idag, och det är ju Leaf Ryder Cup och våra härliga proffstävlingar som har spelats. Vilket Ryder Cup det blev. Vi har ett Europa som gick ut stenhårt på fredag morgonens foursomes och sen kunde egentligen hålla den här ledningen väldigt, väldigt länge. Helt egentligen in till singlarna på söndagen tills det började bli jämnt igen, där USA fick lite dödsryck och verkligen tog upp till seriös batalj här. Men ett resultat på 16,5 till 11,5 gjorde ändå att Europa till slut fick några poängs marginal till sin favör förstås då. Men fantastisk känsla att se att Europa fick återta den här härliga trofén efter några rafflande dagar. Men nog om mig och nog om själva Ryder Cup. Det som vi vill höra egentligen om är hur var det att vara på plats, Wesley? Hur var det att vara? Hur var atmosfären? Det verkar som att det varit helt otroligt för oss att kolla på TV i alla fall.
Ja, men det är helt otroligt att vara på Ryder Cup. Alltså, man kan inte jämföra med någonting annat i hela golfen. Alltså, så här, ja, men någon slår ett bra slag och alla jublar. Någon missar en putt, alla jublar. Alltså, det är så här. Hade du gjort det på liksom, jag hängde med en som hade varit på och kollat på Masters. Han sa ju att gör du det här på Masters, du blir bortplockad från arenan eller från anläggningen på 2 sekunder. Och liksom, man är ju där svintidigt på morgonen, liksom vid kvart i 6 tiden när de går ut liksom runt 10 typ.
Bara för att kunna få en plats att se då, gissar jag.
Exakt, bara liksom, alla vill ju vara på första 10 och stå där och kolla och så då. Men då är det liksom så här, men sen framåt 1 på dagen, då är det några som ligger och sover i lite skuggiga områden och tar en nap och så. De sa det, gör du här på Augusta eller The Open eller något liksom, då blir du bortskickad från, eller från anläggningen på sekunden liksom.
Ja, men ta sig igenom just det där liksom, att kunna få vara där 10 morgon. Vi börjar på fredag, för ni var där hela veckan till slut. Och kom ni på måndag eller tisdag, Ville? Måndag kom vi dit, okej. Okay. Men om vi tar då från tävlingsdagen, fredag morgon, hur tidigt fick du vara uppe för att se första utslagen?
Vi var ju på anläggningen runt 6, som jag inte har kommit ihåg helt fel.
Ja, så det betyder att ni börjar röra på er hemifrån, era boenden, typ innan 4 på morgonen då?
Nej, vi åkte vid 5, tror jag.
Okej.
Ja, det var det första. Första tåget var ju klockan 5 som gick att ta.
Okej, okay, men det menar jag liksom att det var inte så. Det var ju sjukt tidigt, men det var inte att det var absurt. Man behövde liksom stå och köa i 3 timmar innan ens insläppet vid 6, utan det fanns ändå någon rimlighet i det hela.
Nej, men insläppet tror jag blev klockan 07.00 eller 06.50. Det var ganska tajt ändå på första start som de väl öppnade, så vi fick ju stå väldigt länge vid liksom grindar till, så vi kunde inte ens se ram och Schefflers uppvärmning då.
Nej.
Till exempel då. Jag tror Ram var först på ranchen.
Ja.
Han var väl första bollen, var han och Hatton. Så Ram var först på ranchen. Han kunde inte vi se värma upp då, för att vi var liksom bakom grindar då. Så första tåget gick klockan 5 och så gick första chattlarna klockan 05.20, och vi försökte ta den första chatten, för att det gick bara att ta sig antingen med bussar som var organiserade bussar, eller taxi eller egen bil liksom. Då, taxi, egen bil, så kom man, taxi, så kom man liksom fram till liksom sista hållplatsen. Men alla tog ju liksom de här bussarna, och då var det ju tunnelbana och skit, så att det var ju liksom minst en timme för att ta sig till anläggningen då. Så man, det var ju ganska körigt liksom, så här 05.00, det var ju liksom kaos och liksom kriga sig liksom tidigt på morgonen, så att det kändes extra tidigt bara för att man var tvungen att kriga liksom klockan 05.
Ja, jäklar vilken spännande resa. Men ni fick se alla utslagen på fredagen i alla fall, till slut.
Jag fick ju det.
Vad fick inte Woffla göra det?
Ja, men det är helt otroligt att alltså, när grindarna öppnas, jag och Dogge vet alla säkert som lyssnar på det här, att vi är lite buffligare än Will och Madde. Och lite snabbare än Will och Madde. Så vi bara rushade allting vi kunde och bara bufflade oss fram mellan folk, och kom vi fram till liksom första tee och springer in i de här grindarna för att komma in till första tee. Och sen är vi där inne och så bara hör jag bara, är ni där bak? Då ser jag två as som flinar mot oss, som är två svängar framför oss i den här kön. Ja, och sen när vi har typ 10 pers framför oss för liksom där öppningen är för att komma in på arenan, då säger de att det är fullt.
Nej.
Så vi var 10 pers ifrån att få komma in, och Willem hade fick ju komma in för att de var ju två svängar framför oss. Så vi fick ta en springtur och ställa oss precis nedanför första tee och ställa oss och kolla där. Så vi var väldigt nära ändå, så vi såg utslagen.
Ja, men det är ändå någon karma från att buffla sig fram till att ta den här lilla skalman lite lugnt och stilla för att kunna få möjligheten att se utslagen.
Nej, jag ska tillge att jag och Madde löpte liksom, så Wesley tog ju sina, ni kan ju tänka er liksom när man väl ska börja springa och Wesley tar sina eldkliv, han bara försvinner ju på liksom 10 sekunder. Men jag och Madde, vi så plötsligt, vi stod där och bufflade och tänkte, fan Wesley, de måste redan vara inne på arenan. Och sen när vi väl började komma igenom de här svängarna då, som man ska gå liksom zigzag, då bara vänder vi oss bak och ser Dogge och Wesley. Vi fattar ingenting, för vi har sprungit samma väg när vi väl liksom pratar med varandra sen.
Ja, kanske nu den här löpträningen då visar sig att han kunde
Nej,
bara
men
ursäkta, men ingen mer.
bufflingen. Det ser lika
Ja,
bra på att
fantastiskt.
buffla som att slå driva, kan jag säga.
Ja, det märkte man ju när vi gick runt och så. Shit alltså. När man skulle ta körerna och sådär. Man bara kollar tillbaka och bara, där borta är Ville, ja. Ungefär 30 meter bakom. Ja, men då väntar jag och får komma ifatt. Sen går vi tillsammans och bara kollar. Fan, går jag och pratar med ingenting här. Och så kollar jag tillbaka. Ja, då är de 30 meter bakom igen. Jag bara, vad fan händer?
Ja, för vad man förstår så verkar det vara i alla fall ordentligt mycket folk på plats i alla fall. Men, ja, men grabbar, det här med att se på Ryder Cup Golf live, det slår just tv-tittaren en del i sig.
Ja, men det gör det ju verkligen. Det är ju skitcoolt att vara på plats. Sen så är det ju så att man får ju mycket mer liksom coverage av själva tävlingen och alla slag om man ser på tv, så är det bara. Alltså, vi kan ju inte vara på alla ställen samtidigt. Men sen är det ju liksom nerven och känslan när Ram sätter en wedge på 16 i ett jävligt avgörande läge och sen sätter putten på 18.
Jag skulle säga när Ram sätter wedgen på 16 och man tappar ner telefon på, vad heter det, grandstand. Får man bli van.
Vad lyckas med nu?
Jag sitter ju och kollar när Ram ska chippa sin chip på 16. Och då la jag bara luren lite snabbt på stolen jag satt på och sen sätter han i den och alla hoppar ju upp och ställer sig och skrek på läktaren. Och då tog min telefon en liten rutschkana ner för hela grandstand och smällde till i några stålgrejer nere på marken. Och fick jag gå ner och hämta den. Och då frågade mannen jag träffade nere, vad var det för telefon? Och så en iPhone. Och då höll han fram 5 telefoner och frågade vilken av dem. Så jag var 13:e personen att tappa ner telefon just den dagen.
Nej.
Det var några stycken som hade gjort.
Vi får väl då sån här liksom, drops phone counter har på kanten och sånt där.
Ja, exakt.
Ja, exakt.
Ja, häftig upplevelse, grabbar. Jag tänker att ni ska ju självklart få snacka vidare om det här kring era spaningar en del. Men det var ett häftigt Rally Cup. Det var kul att Europa vann. Men innan vi går vidare till de resterande tävlingarna så måste jag självklart se hur bra var Hovland och Åberg.
Alltså, det är så imponerande bara att Åberg får komma till start i Ryder Cup och sen så på sättet han gör det, historisk seger liksom mot Kepka och Scheffler var ju helt, se Schefflers liksom sätt att bara liksom smyga som en liten pojke sen sista 18 när han väl har blivit bänkad då. Alltså, killen var ju rejält till tuffast alltså, för det där var inte kul.
Var det så bra som vi kunde se på tv att det var Stripe Show jämfört med en tuff dag för Scheffler och Kepka där ute? För gissa att ni följde dem på varje slag.
Nej, alltså vi kollade på jag skulle säga att vi var nog runt och kollade på alla spelare, för att det är svårt att liksom, går man med en boll på Ryder Cup liksom när det väl är tävlingen, då är det jäkligt svårt att följa det. Det är bättre att ställa sig och se alla grupper gå förbi till exempel på ett speciellt utslag eller så. Och försöka hitta en bra punkt där du faktiskt ser lite grejer. Annars så, det är väldigt svårt i alla fall att följa med varje slag tycker jag.
Okej, jag förstår. Men då kanske ni gjorde rätt val ändå. Liksom att försöka studsa runt lite grann så man kan få den här helheten och inte bli fast i publikströmmar och ändå få se golf.
Ja, precis. Det är ju, om man ger ett snabbt Ryder Cup så är ju inspelsdagarna kan man se skitmycket och det är väldigt intressant. Man kommer mycket närmare spelarna. När det väl är tävling, då är det ju, då kommer
det vara tufft liksom. Det följer det
mycket med tv, men det är jäkligt coolt att se känslan och sätter du på rätt ställen och tar och tittar på rätt slag så blir det väldigt, väldigt spännande och väldigt effektfullt.
Ja, sjukt spännande. Vi ska ha sagt gå in lite mer på lite andra bevakningar under tränarspaningen. Så vi tänker att vi ska bränna igen lite från världens torer den här veckan nu för att kunna ändå ta oss vidare i podden. Fast man gärna vill höra mer kring Ryder Cup och snacka om det, så är det ändå liksom, det är ju förra veckans nyheter, bokstavligt talat. Så, vi ska börja lite grann på Ladies European Tour här. Wesley, jag tänker att du ska få ta uttalet här lite grann idag. Så, resultat, jag tänker att du får dra snabba topp 5 helt enkelt.
Ja, vilken vill du att jag ska börja med?
Ladies European Tour, Aramco Team Series som spelas i Hongkong, som tyvärr fick avbrytas efter 36 hål då de fick en lite vädervarning när tyfon skulle dras in över banan, så att de bröt tävling efter 2 dagar.
Ja, det är bra att bryta då, inte spela vidare. Men på första plats där har vi ju Shi Yu Lin då. På en stabil minus 11. I särspel med Jing Jung-ku. Vann hon särspelet på. Sen har vi ju på tredje plats Anne van Dam. Eller van Dam, säger man ju eftersom det är nederländska. Sen så har vi ju Nuria Itorio Cervera på en liten fjärde plats tillsammans med Stephanie Kyriakou och Trishat Shinglab, kanske? Låter det bra, Jonas?
Ja, jag tycker du sköter det galant här faktiskt. Du kan ju
Oh.
nämna den sista personen där också.
Ja, men jag tänker säga så här, sen har vi faktiskt Lisa Pettersson på en delad sexa och sen hade vi ju faktiskt Moa Folke på delad 21 plats och Sara Kjelker på en delad 28 plats.
Fantastiskt spelat. Jag måste säga att det här är Lisa Petterssons bästa resultat i en Aramco Team Series, så att det här måste vi ändå höja till skyarna någonstans, att ändå få med sig en topp 6, en topp 10 placering i de här eventen som betyder så mycket för ranking och liknande.
Det var
Väldigt bra gjort.
svinbra och det var jäkligt bra uttal på Lisa Pettersson här också, måste jag bara tillägga.
Ja, men tack Wille. Tack.
Varsågod.
Det kommer bli jobbigare.
Ja, nu ska vi hoppa över till LPGA som har spelats. Den här gången så har man varit i Texas och spelat Ascendant LPGA Benefiting Volunteers of America på The Colony. Där det också varit lite, ja, tuffa uttalsnamn som har vunnit och spelat bra i den här tävlingen. Så jag börjar till våfflan igen som ska ta ett uttal. Vem vann tävlingen?
Jajamän, här har vi ju första plats till Joakim. Sen har vi ju på andra plats här då har vi ju Bianca Pangbananen. Nej, Pagdangananan kan vi kalla henne.
Ja, Bianca Pagdanganan från Indonesien.
Jag tycker Pan-bananen var bättre. Och sen har vi ju på en också på delad andra plats med Athaya Titikull.
Oh, bra, den gillar jag. Den har vi ändå arbetat in här nu med tanke på att de har
Ja,
snackat
men
bra sista
jag
tiden.
försökte tänka efter här vad vi har sagt om henne, men det fanns någonstans lite halvt av honom. Och sen har vi ju på fjärde plats Sara Kemp. Och på femte plats har vi Lexi Thompson.
Ja, det är fantastiskt. Bästa svenska blev Frida Kinnunt på en tionde plats. Bra spelat och självklart liksom en tionde på topp 10 ger ju fruktansvärt mycket mer än att ha liksom 3-4 stycken 30 placeringar i längden. Så det är all eloge till Frida Kinnunt och det är skönt att se henne i toppen igen. Och det har ju varit en tuff egentligen säsong för henne. Även fast det är första ordentliga säsongen så hade vi kunnat vilja se mer. Men det här kanske blir lite signumet på att det faktiskt kommer bli liten hetare säsong för den som kommer nu. Så vi håller tummarna och ser fram emot det som komma skall här. Vi tar oss vidare till Challenge-touren tycker jag. Där har vi också
Ja.
lite bra spelare, men förhoppningsvis lite mer europeiska uttal här.
Ja, första plats då, minus 20, har vi ju Lukas Vakariasas. Kan man säga så?
Ja, men jag tycker det är okej. Okay. Spanskan är svår.
Ja, spanska är svår. På delad andra plats har vi Oliver Farr med Felix Mori.
Ja.
Och sen så har vi på en fjärde plats har vi Manuel Elvira. På en femte plats har vi Francesco Laporta. Och på en delad sjätte plats, bästa svensk, har vi Kotte Broberg.
Skitbra. Superbra, men när vi ändå är i Europa så tycker jag att vi får dra DP World Tour som ännu inte har spelats klart. De kommer göra lite måndagsfinish här för toppen på grund av att det har varit så fruktansvärt mycket regn. Det estimeras att det kom liksom upp mot 100 mm här på någon dag under helgen, så det var lite tufft att kunna genomföra en golftävling då. Så nu har de försökt skrapa bort allting och så har de hoppats på lite bättre väder. Men det verkar som spel ska återupptas nu klockan 09.00 här på måndag morgon istället. Vilka har vi där i toppen då,
Ja,
Mr.
men
Westley?
vi har ju Ryder Cup-kingen Matt Fitzpatrick på en första plats. Sen har vi Nacho Elvira på en delad andra plats tillsammans med Grant Forrest. Och så har vi ja, lite annat folk lite längre ner.
Bästa svenne, har vi någon sån?
Vi har en bästa svenne på Sebbe Söderberg på en delad 30:e plats just nu, minus 5.
Bra, toppen.
Sen har vi en Dantorp på delad 40:e plats.
Bra, men då har de ändå 18 år på sig att kunna ta sig upp lite grann i listan här. Och jag tänker nu, innan vi landar på PGA-touren, ska vi bara dra igenom lite snabbt ifrån International Series på Asian Tour som har spelats. Det hade en, var på en lite rekordvinst här för David Pugh. Men tyvärr efter 73 på sista ronden, på fjärde ronden, så vann han bara med 5 slag över Jai Wong Yeom, Pom Saxin, Andy Ogletree. Så det är otroligt bra spelat för den här herren som är 21 år gammal också. Ännu en person som vi får hålla utkik för i framtiden. Det är inte så många som kanske kan leverera så bra på den stora scenen. Att man vinner med 5 slag efter ett fjärde varv där man tappar mot fältet. Så det är jäkligt bra.
Spännande. Yes.
Men nu grabbar, till det som är det roligaste för veckan. PGA Tour egentligen. Vi hade ett 5-mannasärspel där vi hade 2 svenskar i toppen för att kunna, ja, men slåss om den här vinsten veckan efter Ryder Cup. Och vilka var det? Det var Henrik Nordlander och Ludvig Åberg som vi slåss mot. Ben Griffin, Scott Stallings och Luke List. Ja, men Wesley, hur slutar egentligen det här 5-mannasärspelet egentligen?
Ja, men vi kan ju säga så här att tyvärr så vann ju Luke List det här särspelet med en birdie på första hålet medan alla andra gjorde par. Vi alla satt vi där och hoppades på att Ludover eller Norlander kunde ta den här vinsten. Men Luke List tyvärr matar i den där lilla rackarns birdien och vinner ju särspelet på första hålet.
Ja, jag måste säga att det var ju lite antiklimax när man ser Luke List av alla människor sänka en 15 meters över hela grinen.
För ja, att öppna med vinst. Vi kan inte säga att vi direkt tyckte det var jätteroligt. Det hade ju varit roligare att se kanske Åberg sätta en 15 meter eller Norlander sätta en 15 meter för vinsten. Men så är ju golfen och Luke List står därför som vinnare på Sanderson Farms Championship det här året.
Ja, det var en härlig start i alla fall så här tillbaka. Jag tänkte ju självklart att Åberg skulle kunna få en liten Ryder Cup hangover med att han får en liten 40-nu placering eller MC bara för att han har festat så hårt senaste veckan. Men jag har aldrig varit haft så fel när han hoppar in i hetluften direkt så här några dagar senare. Och det är ju självklart kul att se liksom att han är i toppen på sån här mellanmjölksevent som vi ändå kan kalla Sanderson Farms, och det kommer vara nu med höstsvingen lite grann. Men det kanske också hans sätt att avancera på världsrankingen, tror jag någonstans, genom att ta lite enkla, inom parentes enkla, topp 10 placeringar eller topp 5 placeringar på PGA-touren. Det här bettet vi har, det börjar ju se bättre och bättre ut för en viss person som heter Wesley. Så vi ser verkligen fram emot vad Ludde Åberg kommer kunna prestera. Nästa vecka som kommer så har vi fortsatt lite sagt mellanmjölksevent på PGA-touren. Och då kan vi faktiskt bjudas på Shriners Children Hospital som också kommer vi bjuda på lite svensk fyllt fält. Vi återkommer självklart med vilka det är och hur det går under kommande avsnitt. Men jag tycker att vi är lite klara med nyheterna nu för den här veckan och vi ska istället hoppa in på det som alla längtar efter, nämligen tränarspaningen.
Ja, då var det dags för veckans tränarspaning och den här veckan så skulle jag vilja prata lite om den tränarspaning som jag och Wesley bland annat kunde göra på Ryder Cup. Eftersom vi var där och spenderade fler dagar än bara tävlingsdagarna utan tittade även på inspelsdagarna. Dagarna långa, vi var väl där ungefär vi 8 och åkte hem strax innan 8 så att det var när portarna öppnades och när portarna stängdes och bara stod och såg golfslag. Och vi var bland annat ute på banan, tittade lite på down the line-analyser. Vi stod och filmade hela Ryder Cup-laget, både Europa och USA, hur de helt enkelt svingade igenom bollen på hål 6. Där det blev en lång långt järn, järn 2 typ eller en trä 5. Titta lite analyser hur vem som sidoböjer mest i impact, vem som kommer in med mest böjd högerarm framför kroppen och bladkontroll kontra mindre bladkontroll eller vad man ska säga, snabbare bladrotation eller trögare bladrotation genom träffen. Många spännande grejer, men det som jag tror ändå imponerar mest det var så att se Max Homan när väldigt många spelare åt hem var kvar på närspelsområdet och stod ut och nötte själv. Och han stod och körde jäkligt mycket wedgar, vilket var imponerande som satan. Men först skulle jag vilja fråga er, vad tycker ni i en analys? Vad är det vanligaste typ närspelslaget de hade på Ryder Cup? Ja, Jonas?
Ja, alltså den bevakningen jag gjort. Jag vet inte vad närspelslaget överlag, det är det här uppförsläget från Tjockruff. Men det kändes inte som det var det närspelslaget man hade på Ryder Cup direkt. Det kändes som att det var mer men en run-out i någon form.
Ja, alltså det beror på. Jag tänker, tittar man på typ som 16 till exempel, som blev ett väldigt så här, det blir alltid ett wedge-slag där, för att det var ju ingen som, det var ju väldigt få som lyckades få driven och carry och stanna på green.
Ja.
Och tar du som sexan så var det ju många som, en del bailade ut höger och då var det såklart fairway-läge. Men jag tittade bara, tänkte, det var ju en hel del rufflägen, inte så jäkla mycket så här, kanske upp för ruff, men det var jävligt mycket väldigt så här tjocka, det var bara hugga klubban rakt ner och låta liksom bollen komma ut.
Ja.
Och han stod och slog nästan uteslutande fairway-lägen. Det är ju ganska intressant tycker jag, bland annat i att hur många sådana lägen hade han banan sen.
Mm. Ja, att man väljer att prioritera det när man vet om att det är missen för din är egentligen bara mer tjockrufslägen då.
Ja, men jag tyckte det att han slog ju sjukt lite sådana slag. Sen så var han liksom ganska vass, han gick ut och slog några sådana hackar. Och så kan det vara att han tycker att tekniskt sett så är det inte så jäkla svårt att slå ett sådant slag. Det är liksom mer bara hacka liksom. Så som han tekniskt slog de här wedge-slagen, det var ju kanske mer tekniskt avancerat, om ni förstår vad jag menar. Och han stod och slog då till tre olika pinnar. Bytte runt till tre olika pinnar, lite olika längder. Någon hade en liten krön innan som gjorde att bollen studsade ut lite då. Slog nästan alla i en, jag vet inte, knähögt med en studs och sen tokspin vid hålet som att det var en hamromsladd vid hålet. Och slog liksom inte en enda boll utan typ för, utanför fyra feet liksom. Alltså det var så samlat alltså. Man kan ju tycka liksom att det ska komma någon. Han slog någon som han, den där duffan liksom kunde man se. Men den kom ändå ut liksom innanför fyra feet. Alltså spridningsbilden var sjukt imponerande. Och jag tror att många hade liksom, för att förstå det här när du pratade att slå lite spinniga wedgar. Nu är frågan hur viktigt det är att slå. Och de har, och vi var ju ute faktiskt, det får vi kanske säga här i podden. Det är väl ingen italiensk polis som kommer och hemsöker oss då. Men vi var ju ute på hela banan sen efter Ryder Cup var klar. Vi var ute, vi gick på greenerna, vi kände på hålkanterna, vi kände på fairway, vi kände på greenerna.
Yeah.
Wesley låg och rullade på fairway.
Det är för 18 fairway faktiskt.
Ja, exakt. Det var ju ascoolt. Men det var framförallt att alltså man känner med fingrarna liksom på fairway. Man känner hur mycket surr det är i det gräset de spelar också. Och då är det frågan, de som lyssnar på podden här som försöker slå surriga wedgar. Det kanske inte är så att ni kan nu under hösten här gå ut och slå sådana wedgar som de slår där. För att ni har inte de möjligheterna med gräsunderlag, fuktighet i luften och alltså friktionen kan inte bli på samma när jag har liksom kall höst med lite fukt i Sverige.
Ja, det är ganska fascinerande liksom, man tänker, ah, men nu ska jag lösa det här, liksom, nu ska jag slå det här slaget eller något liknande, men man har inte ens möjligheten på.
Nej, dels det och sen så liksom hur bollen kommer ut ifrån bladet. Alltså det kommer ut så jäkla mycket lägre än vad liksom den vanliga klubbgolfaren eller den vanliga medelgolfaren slår en wedge.
Ja.
Det kommer ut så sjukt lågt. Och det är då vi såg ju där, jag, Wesley och Douglas och Madeleine, jag sa det bara, kolla på de här nu. Liksom så här, vi kunde se liksom bara på höjden på vilken som skulle nypa mest. Liksom. Oj, den här kommer upp lite högt, den här kommer inte spinna alls lika mycket. Och det kunde vi tydligt se alltså. Sjukt intressant faktiskt.
Häftigt och coolt och coolt att se kanske på plats när verkligen yttersta världseliten slår och tränar med sådana här slag på slag på slag på slag.
Ja, och liksom spridningsbilden var ju liksom uppöver, alltså inte en enda dålig wedge liksom.
Nej, och det spelar ingen roll hur många slag de slog, det blev bara att nej, men det var en i mängden liksom upp på till 4 feet direkt, de fick det här snälla, lätta, perfekta läget.
Ja, ja men precis, och ja, men lite upp, för det är från fairway och sådär, det är, en del skulle kanske ha chankat dem liksom, men han slog dem ju svinbra. Och sen var det väl intressant, men alltså, det fanns ju fler spaningar att titta på dem när han gick till bunkern sen och slog bunkerslag.
Med chipparna just.
Ja.
När han har stått och liksom slagit de här spinnarna i typ en och en halv timma. Och sen på tävlingen så har han två lägen där han väljer att slå typ en järnsju rullchip. Och han har inte ens slagit ett enda sånt slag på övningsgrejen.
Just det, det var ju där vi såg på inspelsvarvet, ja. Det var ju på sex, det var ju på femman, den korta på fyran. Där valde han ju sen då att börja ställa sig och träna på inspelsvarvet på att slå typ en, såg ut som 9 eller 8. Han skulle slå en liten hoppare och sen skulle den rulla ut i flaggan, och han slog dem liksom utanför 2-3 meter ifrån hålet. Jag tror att han hade varit mer effektiv med att han liksom så här, alltså han hade skulle tagit samma wedge som han stod och chippade med förut och bara försökt att slå en rullare med en sån, med den klubban. Jag tror kanske i vissa fall att man blir riktigt, riktigt vass med en klubba där, så istället för att vara lite halvbra med alla klubbor. Hänger ni med på min reflektion där?
Ja.
Ja, Jonas också. Jag tror jag förstår lite i alla fall. Men det jag tycker bara är den här spännande så att han på inspelsvarv så slår han ett typ av slag, och sen på tävling så väljer han helt annat, fast det är egentligen samma läge.
Ja,
ja men precis.
Ja, det hellre, jag vet bara personligen liksom, jag försträvar att hellre vara riktigt vass med en klubba. Ja, men ta lower som exempel liksom, att jag kan hantera den från olika lägen på olika sätt och slå den på massa olika former av slagen, att vara liksom som säger medioker på hela vägen. Jag känner liksom att det blir mer otrygg då liksom, att då är jag bara experimentera med annat som man inte kanske är lika van med. Det känns ju, ja, det är, jag vet inte hur tankegångarna går, men det kanske han har väl någon orsak.
Nej, men jag tror att många är ju på det spåret som du är på, och därför var det oväntat att se att han inte skulle försöka slå en rullchip med samma wedge som han brukar stå och träna med. Ja. Och istället försöka slå en liten rullchipad åtta eller någonting då. Och försöka liksom hitta in det slaget på inspelsvarvet på liksom ett avgörande, femman är ett viktigt hål där, att få det nära hål och göra den där birdien liksom, för att annars så loser du hålet.
Ja, att, det gör det ju ännu mer tydligt att kanske liksom det var... Ja, men det är intressant. Men det kul om man kunde dissekera hans huvud för att se vad som tankarna lite grann, vad som faktiskt hände.
Ja, men verkligen. Det var bara att han testade det. Jag tror inte han fick det slaget sen på tävlingen på riktigt det sättet med en rullchip 8. Men han testade ändå och tänkte att det här kan vara ett slag jag behöver använda. Så att väldigt intressant att vad man lägger sin tid på, det är ändå så effektivt som möjligt där. Och jag hoppas att lyssnarna också tyckte att den där tränarspaningen, det fanns mycket, mycket mer jag kunde gått in på. Bunkerslag, Fleetwood kontra Homan när han väl gick till bunkern, men man kan ju spara lite godis också, tänker jag.
Ja, men det tycker vi får. Du kanske får dra en liten anekdot eller någon parallell när vi kommer på andra teman här i podden. Absolut. Framöver. Men någonting annat som har varit lite roligt, det är det som komma skall nu här i veckans verktygslåda.
Ja, men sådär då. Då ska vi hoppa in i verktygslådan den här veckan, och... den här veckan så har det kommit upp någonting en elitspelare för oss har tittat på. Och det var så han var på en ranch och stod och tränade när det spöregnade och var stormen som drog över Sverige. Och bredvid han så har han en man som står och tränar med sin nya driver han har köpt precis. Och efter ett tag så frågar han våran elitspelare att men går inte de här bollarna extremt kort för att vara ranchbollar? Och elitspelaren bara nej, alltså de tappar väl en 10 meter som vissa ranchbollar gör, vilket inte alls är något jättekonstigt liksom. Var på den här mannen svarar, men jag tycker mina bollar bara dyker liksom, får ingen flykt eller någonting liksom. De bara dyker ner liksom. Jaha, säger elitspelaren och liksom fortsätter träna och sen säger den här mannen igen bara, men det är ju något konstigt med bollarna, de flyger ju verkligen jättekonstigt med min nya driver. Varpå Elitsbjörn kollar till och inser ju då att den här mannen har både plasten kvar och plastskyddet på träffytan kvar på sin nya.
Nej.
Jo, så han har ju stått och slagit kanske en 50 boll med plast och plastskydd för face kvar på driven. Och undrar varför bollarna flyger konstigt.
Åh, herregud. Åh, herregud. Alltså det... Ja, det är väl kanske inte så jävla konstigt. Ja,
men alltså... Hur märker man inte det? Hur kan man liksom tänka att man ska ha plasten kvar? Tänker jag.
Ja, alltså det är väl det som jag känner... vad som går igenom huvudet någonstans när att man tänker, ja men det här är det som gäller liksom, det här är bra. Ja men det här är rätt.
Ja men alltså här, jag har absolut haft några på lektion och så kan jag ju säga som har kommit in med en, ja men en kanske en kobra klubba för som är kanske en 20 år gammal. Varpå jag kollar liksom på ja, deras hybrid eller så här, trä 5, trä 7 som de oftast vill ha hjälp med att slå. Varpå jag ser liksom att de har ju liksom plasten kvar på träffytan fortfarande. Den har ju liksom nästan multnat in i träffytan för att den har suttit där i så sjukt många år. Och fått så sjukt många slag på sig. Så den går typ inte att få bort.
Oh, herregud. Jag vet ju själv, liksom, man har gett ut en sån här träfftejp till någon yngre junior för att man ska träna tejp. Men sen kollar man några månader senare eller man ser liksom att den har aldrig tagits av heller, utan den är kvar och liksom, det är så att säga, den har multnat in i själva träffytan.
Aj, exakt. Så att det man kan ta med sig det är att om man, och jag vet vissa som tycker det är jättebra att köra med så här träfftejps typ och sätta på träffytan för drive eller järn eller så. Att visst, du kommer se bollträffen, men du kommer tappa och få så konstiga bollflykter på grund av just det. Därför tycker jag det är mycket, mycket bättre och lättare att kanske köra en impact spray eller vanligt torr shampoo som inte påverkar bollflykten lika mycket som tejpen gör. Vad tycker du? Har du testat skillnaden?
Ja, men jag tycker ju helt mycket mer för impact spray eller någon torr shampoo liksom. Just för det här grejen att man manipulerar ju inte. Det blir ju det här försäljningstricket man vill, liksom att du kliver in på ett dorm och så får säljaren fram liksom med lite tejpbitar för att få ner spinnen på driven och så går den långt och snyggt liksom. Och det impact sprayen den gör ju inte det på samma sätt.
Exakt. Den visar ju egentligen mer eller mindre bara, ja, här träffar du.
Ja.
Så, ta en lektion istället.
Ja, men lite så i alla fall. Men Wesley, tack för grymma tips i alla fall. Och tack för dagens podd. Jag tycker det är nog pluspoäng för allt det här jäkla uttalet. Alltså.
Ja, men det är alltid roligt. Och vi får se vad det som kommer upp till nästa vecka.
Ja, men helt och hållet. Tack för alla som har lyssnat och nu jäklar kör vi igen. Så nu kommer en lite härliga godingar att se fram emot framöver här. Så håll utkik där ute så hörs vi snart igen. Tack för den här gången. Ha det bra.
Hej! Hej.